Så då, det känns som jag hörs för fullt här alltså. Det finns en svensk filmregissör som heter Lasse Hallström som har bott i USA nästan hela sitt liv och gjort filmer där. Han gjorde, vad hette den där på 80-talet med Anton Glanzelius? Om, va? Mitt liv som hund, ja precis. Det var väl en av hans riktigt första storfilmer, i alla fall som jag minns. Men han har spelat in en film med Michael Caine i huvudrollen. Michael Caine spelar en doktor som heter Wilbur Larch. Och den här är från 2000. Det är ingen favoritfilm som sådan och den har en lite märklig underton och ja, lite så. Så jag tänker inte diskutera filmen i stort utan jag tänker bara plocka ut en sekvens i den här filmen som jag tycker är oerhört viktig. Och som jag tycker är, för det jag vill försöka förmedla med predikan idag, de bibelorden som jag tycker att vi ska ta till fasta på, så finns det en väldigt, väldigt vacker poäng i den här filmen. Filmen heter Siderhusreglerna, Michael Caine, Tobey Maguire och Charlize Theron är med. Han är ju läkare på något form av barnhem och jag tror att det är både pojkar och flickor som bor i en gigantisk korridor i det översta rummet i de här små låga snedtaken. Och han läser alltid godnattsaga och aftonbön med dem. Det är en sån här återkommande grej i filmen och man lär sig att barnen på något sätt bara längtar efter den där stunden då det är godnattsaga och aftonbön. Och när han väl har gjort det så vet de alltid hur proceduren är, hur på något sätt hur kvällsrutinerna är kring det här och alla barnen bara ligger där i sina sängar och väntar på det här. Så han sitter mitt i rummet i nästan rummets enda lilla lampa, läser sagan, sen ber om aftonbönen och sen precis innan han ska gå ut, eller när han går ut och precis när han ska stänga dörren, så säger han det här. Good night, you princess of Maine, you kings of New England. Good night, you princess of Maine, you kings of New England. Och första gången jag såg det här, jag blev jättedrabbad och kände, oh, så bra. Och på något sätt dagligen så in det här tänkandet hos de här barnen som troligtvis känner sig väldigt, väldigt lämnade. Alltså flera av dem är oönskade och det är på en tid då det var oerhört problematiskt att få barn utanför äktenskapet. Så det var liksom massor av sådana grejer som fanns med i det här. Och man förstår undertonen av att barnen faktiskt har blivit lämnade där. Och helt plötsligt så är det då en farbror som på riktigt ser dem. Läser för dem, ber med dem och precis innan han ska liksom lämna dem för dagen. Så är det kanske en viss oro i själen på ett litet barn och somna i ett mörkt rum och hela den känslan bara av att någon säger good night, you princess of Maine, you kings of New England. Så vid ett av de här tillfällena så uppkommer en liten diskussion, en väldigt gullig diskussion. Och jag tycker nästan att när gudstjänsten är slut så kan du gå ut och youtuba det här. För det är en väldigt vackert samtal mellan barnen där de börjar fråga, varför säger han så? Varför säger han så till oss jämt, undrar någon unge. Och det är mer så att barnet känner, det är gött att han gör det, men jag undrar lite varför. Och då är det någon som säger, men är du helt tokig, det fattar du väl att han gör det för vår skull. Han vet ju att vi gillar att höra det. Och sen är det något annat barn som har en mycket, mycket filosofiskare och större tanke kring det här. Men det som händer är att han i de här barnen på något sätt regelbundet utsätter dem för den verkliga verkligheten. Inte bara att ni har blivit lämnade av era föräldrar och nu är ni här och då får jag ta hand om er. Och jag ger någon form av sockervadd och snömos och på ytan pepp. Utan han talar till vilka de innerst inne faktiskt är. Och det är det jag önskar att dagens predikan ska göra. När vi går igenom Gamla testamentet så ser vi att det finns egentligen bara tre ämbeten som blir smorda, som man blir smord till. Och det är profet, det är präst och det är kung. Och genom hela Gamla testamentet så är det här på något sätt vedertaget att det är de tre ämbeten man blir smord till. Men sen ser vi att det här förändras oerhört. Inte bara lite grann utan drastiskt så öppnar sig dörren och möjligheten för alla att bli präst, kung och profet. Det finns några bibelställen och vi ska gå igenom några av dem idag. Men det här tänket är på något sätt så vansinnigt vedertaget. Så ibland är det som att vi bara tar för självklart. Och inte undervisar om det. Men när vi nu har pratat om vägar till vänskap hela hösten och det här är sista gången jag gör det idag. Så är min intention att fråga dig, är du vän med vem du är? Är du vän med ditt ämbete? Är du liksom i fas med vem Gud faktiskt har gjort dig till att vara? För om vi börjar i första Mosebok så ser vi att Gud insätter och tillsätter Adam och Eva i en kosmisk katedral. Han säger vårda, värna och utöka. Alltså det är ett kungligt språk, det är ett prästerligt språk. Att förvalta inte bara detta utan utöka detta. Så det är en form av prästtjänst de får, likadant med Abraham, likadant med Mose, likadant med David, likadant med Salomo. Vi skulle kunna gå igenom hela Gamla testamentet och säga att mer eller mindre så är det en vedertagen tanke att kungar och präster, det är de lite var till mans. Men det är just det där var till mans som vi på något sätt, vi har inte riktigt vågat prata om det som det faktiskt står. För det finns en definitionsskillnad på den gammaltestamentliga prästsynen, profetsynen och konungasynen. Där det just var de här tre utvalda målgrupperna som fick den särskilda prästtjänsten. Men om ni har hört titeln, det allmänna prästadömet, så är det någonting som påbörjades i Nya testamentet och som sändes. Fortgår. Så vi lever i den nya tiden och behöver då också leva i den nya tjänsten som det innebär. Så vi ska läsa en text och jag skulle nästan vilja att ni läser högt med mig. Vi ska läsa från första Petrusbrevet kapitel 2 och vers 9 och 10. Och innan vi läser högt här så vill jag bara första Petrusbrevet 2 handlar egentligen om hur Gud ser på Jesus, hur Gud ser på dig och hur Gud ser på kyrkan. Så först avhandlar han, vem är Jesus och vilka är vi och vilka är vi som kyrka, som kongregation. Och nu ska vi bara ta den här mittenbiten och så kan vi läsa tillsammans. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Ni är ett utvalt släkte. Inte 13 på dussinet. Ni är kungar och präster. Det vill säga, ni gör både tjänst inför Gud och människor. Både och alltså. Ni är ett heligt folk och då undrar jag, vad ska Gud med ett heligt folk till? Och han säger, vi ska förkunna. Och sen bara konstaterar han att vi är i ett underbart ljus. Och sen som att avrunda så säger han, ni har fått barmhärtighet. Det vill säga, ni har blivit benådade av kungars kung. Och inte bara som pigar och slavar. Utan ni har blivit benådade och blivit på något sätt, vad heter det, erkända eller dubbade eller insatta i någonting. Om vi bläddrar kan ni få se en bild på Sagan om ringen. Därför att Tolkien gör jättestor sak av det här tänket. Alltså, det allmänna prästadömet är väldigt tydligt i Tolkien. Aragorn är den självskrivna kungen. Han har den tydliga rollen och han är en Kristusgestalt i det hänseendet. Men Gandalf, får man nog lika gärna säga, är en enormt tydlig profet. Han talar om det som komma skall som om det redan har hänt. Som att vi redan är där. Han är på något sätt redan på gång. Och vi ser i Frodos liv så är han en stor del av den här prästen som gör tjänst inför Gud och människor. Så jag vill bara väcka din fantasi när du sätter dig med de här texterna och läser första Petrusbrevet 2 och tänker, handlar det här verkligen om oss? Så bara för att utveckla den här tanken så vill jag läsa ifrån The Message för er. Och den kommer på väggarna också. Nu är det samma bibelvers som vi alldeles nyss läste. Men ni är ett Guds utvalda, kallade till prästtjänst, utsedda till att vara ett heligt folk, Guds verktyg som ska arbeta och tala för honom. Som ska berätta för andra vilken skillnad han har gjort i era liv. Som skillnaden mellan natt och dag. Mellan inget och allt. Mellan underkänd och godkänd. Den sista där är otroligt bra alltså. Så min fråga när jag har suttit och förberett mig och bett lite grann för den här gudstjänsten. Vilka röster lyssnar jag till? Vilka röster tillåter jag säga mig vem jag är? Inte vad jag gör, utan vem jag är. Vem har Gud sagt att jag är? Och tillåter jag honom att fortsätta säga det? Trumfa den rösten, alla andra röster som pågår i mitt huvud. Det låter som jag har väldigt många, men några i alla fall. Nu är det så att vi har bara läst ett bibelord än så länge, men ni kommer få se ganska många fler. Men den här undervisningen är liksom ingen obskyr grej som vi hittar i apokryferna. Så det är, liksom, det är lite ett extra tillägg, det är en lite märklig lära. Utan om vi bläddrar igen så kan ni få se en bild på Martin Luther. Den 30 oktober 1517 så nailar han 95 teser på den stora porten. Det ter sig ju lite märkligt att man spikar upp det, men jag har gjort lite research. Och det var faktiskt så att man använde den här gigantiska porten som någon form av anslagstavla. Så Luther i den meningen var inte chockerande ny i att just spika upp dem där. Men de här 95 teserna betalade han vansinnigt dyrt för. Så den reformationen han påbörjade för 500 år sedan, vad gällde den egentligen? Den gällde det bibelord som vi har läst nu. Och den gällde den här kragen. Det här var själva grejen, själva kärnan i det Luther ville få fram eller föra fram. Att han sa, jag erkänner att det finns en prästtjänst och att den i viss mån behövs. Men om vi läser Nya testamentet så är ju varje troende en präst. Så punkt nummer ett var skriftens auktoritet. Alltså att den är höjd över allt klander och att det inte är skriften och traditionen utan bara skriften. Det var Luthers första poäng. Den andra poängen var det allmänna prästadömet. Inte bara att det finns en liten utvald skara som på något sätt tar det yttersta ansvaret utan att helt enkelt alla har blivit kungar och präster. Och ni kan ju tänka er i romerska katolska kyrkan att hej babberibba var det svängde och slet och drog gentemot det Luther kom med och sa. Och i ärlighetens namn så svänger det och sliter lite fortfarande då. 1983 så gjorde katolska kyrkan ett stort uttalande, ett statement där man sa att Luther hade rätt i väldigt mycket. Och bland annat på den här punkten så är det många som faktiskt, ja men det behövs ju präster, det behövs ju anställda och det behövs ju folk som på något sätt viger sitt liv till detta. Men vi får ändå och samtidigt erkänna att varje troende är en präst. Men ärligt talat, det är inte så ofta som vi pratar om det, hur viktigt det här var. Det är inte varje söndag vi påminner oss om att det här är rösten vi ska lyssna till. Jag ska berätta en berättelse för er. En arkitektstuderande deltog i en tävling, men hon vann inte. Hon fick dock ett litet hedersomnämnande, men hon satte sig helt knäckt med sin design och en tråkig macka i biblioteket. Då kommer en gammal man, stannar till och så säger han, den här designen är bortom alla tvivel den absolut bästa designen av alla de medverkande i hela tävlingen. Den gamle mannen heter Frank Lloyd Wright och är genom tiderna en av de bästa arkitekterna i världen. Då spelar alltså inte längre någon roll vad juryn säger. När rätt röst har sagt rätt sak så är allt annat lugnt eller lögn. Och där någonstans skulle jag önska att du fattar mod i din prästtjänst, i ditt konungsliga uppdrag, i ditt profetiska ämbete då. Martin Luther, han predikade faktiskt att ordet präst, det ska bli lika vanligt som ordet kristen. Eftersom alla är präster. Men av många och olika anledningar har det allmänna prästadömet varit mindre greppbart, mindre undervisat, mindre förklarat. Luther menade helt enkelt att plogpojken, mjölkbudet, ja, de är lika mycket präster och att det egentligen inte finns någon sån hierarki. Då kan vi konstatera att 500 år efter reformationen så har det hänt en del. Vi är inte lika modiga på den här principen. Den här läran är inte lika framträdande som den har varit. Men det här tänket vill jag mena det är kanoncoolt för det första. Sen har det fantastiska konsekvenser för hur du och jag lever ut vårt kristna liv i vardagen. Om vi som kyrka lär ut att arbete, näringsliv, kommunikation, politik och alla andra yrken är lika effektfulla som att arbeta direkt i liksom kyrkans tjänst. Då blir det intressant. För då behöver inte du den här på jobbet. Utan då är det att du känner att du har fått en nåd. Att vara där du är. Med det du har. Inte någon annan, inte iklädd någonting nytt eller något annat. Utan det är helt enkelt den du är. Där du är. Med den frimodighet och nåd som Gud vill ge till dig i din tjänst. Och det här möjliggör att varje troende landar i en övertygelse att i mina vardagshandlingar så finns det ett större syfte. På jobbet. Där jag kan vara med och utrusta andra till sin tjänst. där vi kan vara med och vägleda och lotsa andra framåt i vårt samhälle. Vi kan bläddra till Andra Mosebok 19. Andra Mosebok 19, vers 3-6. Mose gick upp till Gud och Herren talade till honom från berget. Så ska du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mina bud, mitt förbund, så ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Och ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Det här är vad du ska säga till Israels folk. Så det är inte så att Petrusbrevet kommer med något helt crazy. Något helt nytt som, var fick han det ifrån? Då kan vi säga att det här fick han ifrån Andra Mosebok 19. Det här hämtar han direkt ur källan. Och det här verkar vara vansinnigt viktigt och angeläget för honom. Att vanliga människor med bolån, bilån, bankbok, barnbidrag är formade för tjänst i vardagen. I din familj, på din gata, i din släkt, i din husgrupp och här i din församling och här på våra öar. Helt enkelt att Gud står bakom dig i din tjänst. Så om vi bläddrar igen så har vi ju pratat i många år om det här med uppåt, inåt och utåt. Och det känns som jag går på livets väg nu helt plötsligt. Men vi behöver inte göra rörelserna. Men om ni tittar på den här har jag visat på många församlingshelger. Att du och jag gör tjänst uppåt, inför Gud. Det är vår prästtjänst att vi väljer att vända oss till Gud i tillbedjan och bön och i lovsång och i gudstjänst. Ekonomiskt så sträcker vi oss mot honom, ger oss våra liv och det vi äger. Sen vänder vi oss också inåt. I profetisk mening så älskar vi varandra, utmanar varandra att växa vidare. Och hör från Gud till varandra, ger varandra ord av uppmuntran och kanske kunskapens ord och profetiska hälsningar. Sen utåt, alltså att vi agerar som kungar i en mening där vi älskar andra. Där vi inte bara nöjer oss att det här, vad heter det, inte terrariet utan territorium, glöm terrariet. Territorium heter det så. Territorium. Det låter som tungotal. Vad skulle jag säga? Alltså att man bara bibehåller det här och sitter på det på något sätt. Det är inte vad en kung vill. Utan kungen vill ju på något sätt, det här riket är vårt och det här vill vi ju utöka. Det här vill ju vi göra mer av och förmera. Så några av er har säkert mer av en prästtjänst. Och några av er kanske har mer av en profettjänst. Och några av er har det drivet att hörni, jag vill utveckla det här. Jag vill vara med och se de här sakerna växa vidare. Timothy Keller har sagt så här, om vi bläddrar. Tänk som en profet. Tjäna som en präst. Och planera som en kung. Och min fråga är återigen, varför är det här så viktigt? Och varför är en av de världsledande teologerna Tim Keller så noga med att det här är centralt för oss som kyrka att leva och lära? Så här har någon sagt, jag citerar här. Varför är det här så viktigt? Det allmänna prästadömet har enligt några röster tyvärr varit den mest försummade men centrala undervisningen i hela reformationen. Det är nämligen en sak att säga att vi är ett utvalt släkt, en helig nation, ett kungligt prästadöme och vi är Kristi ambassadörer. Men det är en another level att vi helt enkelt får vår identitet formade och marinerade av de här sanningarna. Så att vi agerar i enlighet med dem. Om vi återerövrar begreppet alla troende som det allmänna prästadömet, då kommer vi att våga be mer modiga böner, bli bättre på att ge, bli bättre på att göra andliga offer, och vi kommer att inse vår unika position och vårt privilegium i Kristus. Då förstår vi att det finns en viss, liksom, det finns en enorm dynamit i det här. Vi hade helig ande kväll på Alfa-kursen i torsdags. Och jag cyklar hem så där vansinnigt lycklig igen. Jag förstod på några av bönerna som bads under kvällen att det här var en kväll utöver det vanliga för flera av dem. Där folk som har varit neddrogade, nersonkade fullständigt, helt plötsligt förstår att jag är älskad av Gud, kan bli fri från mina droger, har kommit loss och börjar upptäcka en nyvunnen tro. Och när man har helig andekväll och de vännerna inte bara tar emot utan också börjar ge, då har ju de här nyvunna snappat upp att var och en är präst. Var och en är kung och var och en är profet. Och jag får säga att någon av de här vännerna är väldigt nyvunnen i förhållande till det här. Vi pratar om veckor. Och helt plötsligt bara, ja men du, här får alla vara med. Här får alla vara med. Ja, vi tar ett citat av Tim Keller igen. Anden utrustar varje troende till profet som kommer med sanningen. En präst som sympatiskt tjänar och en kung som kallar andra till ansvarsfull kärlek. På Ekumeniakyrkans hemsida om vårat lära och liv, nu minns inte jag hur många punkter det är all in all, men nu ska jag bara högläsa för er punkt nummer 33. Rubriken på punkt nummer 33 är allas tjänst och den kommer inte på väggen. Allas tjänst, punkt nummer 33. Alla är kallade att tjäna och att vittna om frälsningen i Jesus Kristus. Samt att med församlingens hjälp söka efter, upptäcka och bruka de gåvor anden ger. Den heliga anden ger församlingen en mångfald av gåvor för att evangeliets hela rikedom ska komma till uttryck. Det allmänna prästadömet innebär att kristna, enskilt och tillsammans, har tillträde till Gud Fadern genom Jesus Kristus och är ett uttryck för hur Gud använder varje enskild del i Kristi kropp utifrån deras förutsättningar. Gåvorna och tjänsterna är olika, men Gud verkar i allt. All tjänst utgår från Gud och vänder sig till hela den mänskliga gemenskapen och hela Guds skapelse. Romarbrevet 12, Första Korinthierbrevet 12, Första Petrusbrevet 2, 4-10 och Första Korinthierbrevet 14 och 26. Det är den allmänna tjänsten som Ekumeniakyrkan tror på. Det är du alltså. Där är du. Tillbaka till John Maxwell nu då. Eller vi har inte pratat om honom tidigare idag, men ni kan få se ett citat. John Maxwell är en av de största ledargurusarna i världen. Och han säger så här, och jag valde att citera det för att skulle jag bara säga det rakt upp och ner så är det för svårt utan kaffe helt enkelt. John Maxwell säger att de flesta av oss blir vad den viktigaste personen i våra liv tycker att vi borde bli. Om den personen är Gud, så är det vi tror att Gud tror om oss det som kommer forma oss. Om du ständigt och jämt ska gå tyngd av skuld och skam och bördor, så upplever du dig som en syndare som knappt kom innanför dörren och som sitter här uteslutande bara på att ingen har sagt nu är det dags för dig att gå. Och då är det vi på något sätt signalerar. Men om du istället känner att söndag efter söndag går jag till en kyrka som tillber Gud och som tror oss om något mycket större än vad vi själva vågar tro är möjligt, då händer något i din tanke. Då är vi tillbaka i det här ordet marinera. Att du på något sätt låter söndagarna bli en plats där du blir utrustad för tjänst. Inte där du bara blir undervisad eller personligen uppmuntrad eller peppad, utan utrustad. Där du känner att nej, men nu kör vi en vecka till och jag vill vara lite frimodigare på den här punkten eller i det här hänseendet eller i det här ärendet. Och därför är det jätteviktigt. Vi är tillbaka till Michael Caine och det han sa till barnhemsbarnen. You kings of New England, you princes of Maine. Där är vi tillbaka igen. Ni ska få ett citat till här. Jag är inte mina framtida framgångar eller mina tidigare misslyckanden. Jag är inte mina framtida framgångar eller mina tidigare misslyckanden. Vi tar ett bibelcitat ifrån Uppenbarelseboken, kapitel 1 och vers 4b till 6. Från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda. Härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett kungadöme. Till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet. Amen. Han har gjort oss till ett kungadöme. Vi tar Uppenbarelseboken 5 och 10. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och de ska vara kungar på jorden. Vi kan bläddra fram till Everyone Gets to Play. Att alla får vara med och spela. Jag har försökt att måla det på så många sätt idag i predikan. Men också genom åren är min intention att ni ska se att det finns inget exklusivt i att vara avskild eller installerad. Utan det är varje troendes uppgift, varje troendes ämbete. Så om vi bara ska sammanfatta det här vansinnigt vackra och viktiga bibelordet i fyra sista punkter här nu då. Vers 9. Ni är ett utvalt släkte. Det betyder att du är utvald och accepterad. Tillbaka till barnhemsbarnen igen då. De har ju blivit bortvalda. Det Michael Caine gör är att han säger dem vilka de är i hans ögon. Och det är vad Gud vill säga till dig idag. Du är utvald och accepterad. The Message säger, ni är de utvalda av Gud från ingenting till någonting, från avvisad till accepterad. Vi tar nästa då. Vi är Guds eget folk. Guds eget folk. Det betyder att du är vansinnigt värdefull och Gud pratar om dig. Han och hon är min. Så ser han på dig. Nästa punkt är att ni är kungar och präster. Det betyder helt enkelt att du är kapabel och du har oanade kvaliteter. Vi kan bläddra igen så ska ni få se en bild på en bro. En bro har två fästen. Ett i varsin ände av det den bryggar över. Det latinska ordet för präst betyder egentligen bro. Det är att vi har ett fäste i Gud och sen sträcker vi oss mot andra sidan land och säger varmt välkomna. Det är uppgiften. We are saved to serve. Att din uppgift med att vara kung och präst är inte att du ska sitta på en tron och ha en krona och glida runt med många långa fina ringar och en mantel. Utan det är att Gud har installerat dig till andlig tjänst där du är. I din familj eller på ditt jobb eller i ditt hem. Sista punkten nu då. Du är förlåten. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. De gånger vi har firat nattvard det senaste här så har jag citerat Dr. Mark Rutland som är rektor på ett amerikanskt universitet och han har berättat om en undersökning vad amerikanare helst vill höra någon säga. De ord som kom tre i topp är jag älskar dig, du är förlåten eller jag förlåter dig och kom och ät. Jag älskar dig, du är förlåten eller jag förlåter dig och kom och ät. Så save to serve, det är inte att hur ska vi lyckas göra det här. Utan det är helt enkelt, vi är tillbaka till den här oljan. Det är anden som får göra det. Det är anden som får förvandla oss. Som får förnya oss. Som får fylla oss med tro och mod. Att våga tro att Gud vill använda dig som präst. Som kung och profet. Nu ber vi. Herre, vi ber att du övertygar oss idag om att de här bibelorden fortfarande gäller. Herre, du vet mycket väl att det hjälps tyvärr inte att de står på Ekumeniakyrkans hemsida om de inte står i våra hjärtan. Så där får du göra ett under genom din ande idag. Kom och utrusta var och en till andlig tjänst där vi är och där du har ställt oss. Hjälp oss att än en gång verkligen ta det här på ett stort och djupt och innerligt allvar och tänka, är det sant? Säger Gud det här om mig och oss? Så vi ber att du andas på oss, Herre. Att du förnyar oss till vår inre människa. Så att vi får uppleva en, nästan som en andlig resning. Att i vår inre människa så känner vi, vad gött att jag får känna mig trygg i den här tjänsten ännu en gång. Så gör det du har tänkt här i gudstjänsten i Jesu namn. Amen.